och ta som smala skidor. Ja, är det inte där han Kaj är och Mats? Ja,
smala skidor är podden där Mats och Kaj nördar ner sig i längdskidåkning med målet att bli snabbare i spåret.
Och vi gör det genom att pröja på allt som rör dyra skidor, stark sporttryck och intervall. Nu kör vi!
Man kan alltid skylla på utrustning, grabbar. Ja. Det får vi inte glömma.
Glöggkaka, det är det som är det shit.
Ikke begynne for hardt. Og så heller glede seg til Vasaloppen, fordi det er veldig gøy å stå på start litt forberedt.
Endeligen!
Endeligen. Undrer om alle tycker det, eller om det var vi. Alle som lyssnar. Vi hoppas det. Ja. Vi kör ju bara varannan vecka, jag har tänkt på det någon gång. Så att de måste ju längta extra mycket efter den här podden, våra lyssnare.
Ja, och den här gången kände jag också att oj, vad långa 2 veckor det var.
Ja.
Så att det känns bra att vara här. Det känns som att jag har ömsat skinn under tiden här.
Ja, men det är skinnömskar tid, om det nu är ett ord. Jag tror inte man skulle få alfabet godkänt på den, men fint är det. Hur mås det då? Är du i lagom?
Ja, men det känns som att livet återvänder. Den här 50-årskrisen som jag har åkt in i. Det känns som att solen kommer fram lite grann. Både träningsmässigt och ja, det är bra att stanna upp och fundera lite grann. Ta ut en mer precis kompassriktning. Så det är väl det jag har hållit på med sista månaden, känns det som.
Ja, men det är härligt. Nej, men jag har också krisat lite grann, känner jag. Sådär. Alltså, inte krisa, men det är ändå, det är en årstid som är speciellt det här. När man liksom, ska man vila? Ska man köra? Vad ska jag göra? Hur ska jag må? Vad motiverar mig? Och så är det i regel ganska mycket jobb den här årstiden också. Så att det är lätt att liksom prioritera bort. Och liksom bara köra på. Så kanske man... Det som är bra att ljuset kommer nu.
Ja, dagarna blir längre så man kan hålla på och dona länge och sen så, oj, nu är jag trött. Och så somnar man. Ja.
Ja, helt klart. Men du, tränar du något då eller?
Ja, 2 veckor då. Förra veckan, eller första veckan, ja, vad säger man? För 2 veckor sedan då.
Mm.
Var det 4 timmar lite drygt bara.
Och vad är det för något? Vad hittar du på då?
Då är det lite löpning... Så där att 2 minuter, 3 minuter, gå en liten, vänja fötterna, styrketräning, lite mountainbike.
Ja, bra.
Och sen så körde jag faktiskt häromdagen med grannen. Han fick leverans av nya rullskidor. Så vi var ute och åkte 2 timmars pass på rullskidor. Så det var kul.
Hur kändes första pass på rullskidor? Var det yxigt eller gick det ändå hyfsat bra? Eller? Det är klart, alltså,
det kändes ju så lätt.
Ja.
Ja.
Treor eller?
Ja, treor. Ja. Alltså det kändes så lätt. Så att det var ju roligt. Jämfört med snön då. Så det där rullskidsegot, det är det som är på väg att in i mitt liv nu här. När det bara rullar på så att säga. Och sen är det löpning och grejen är, jag har fått min grabb med mig på löpning. Så att vi har ju jättekul. Och vi kör intervaller och sådär inför. Och får komma igång och löpa lite mer då.
Mm. Ska du köra Star Extreme på torsdag eller?
Ja, det är planen.
Ja?
Det är planen.
Härligt. Thomas har varit och stakat banan och han berättade om den. Det kommer att bli en bra upplevelse.
Ja, det är säkert blött och snöigt.
Ja, det blir inga myrar i alla fall. De går inte att springa på. Så det blir lite mer väg. Men det är ändå det är mycket snö i spåren helt enkelt. Så det kommer ju att vara tungt för alla.
Det blir inga kortbyxor. Alltså.
Nej, men inget extremt tror jag så. Utan mer bara jämntungt. Det, är ju,
det måste vara extremt. Det heter ju Star Extreme.
Ja, nej men jo. Ja, sant. Ja, men det är extremt.
Ja. Nej, men det ser jag fram emot. Det är bra träning. Så det är mest löpning faktiskt.
Mm.
Och den här veckan som var då fick jag 6:22. Så jag har väl fått en 11 timmar på 2 veckor. Så att...
6:22 är ju väldigt nära 7. Det är ju nästan. Det är ju nästan att du är där. Bra.
Ja, men det känns stödjande kommentar. Så att nästa vecka är jag på. Så att säga.
Nästa vecka. Alltså,
men jag tror ju att du har 7 timmar plus, eller?
Ja, gränsfall plus. Men jag för 2 veckor sedan då så var det precis 7 timmar. Eller ja, 7 timmar och 10 minuter då. Så det var ju plus, du har rätt. Det var en del skier. Jag körde 2 pass till Marcialonga. Så jag delade upp loppet i 2. Och så åkte jag till det då. Det var ganska härligt så där, och liksom minnas hur det var att åka. Och man kunde koppla bort lite grann det där.
Ja, just det, du åkte. Men hur, fick du samma placering som...
Ja, nej, jag spurtade ju med Runar.
Okej. Tog han eller hur blev det?
Jag kom på mig själv att jag högt sa, kom igen nu i backen. Som att jag inte visste hur det skulle gå. Så det var ganska kul faktiskt. Man är så engagerad. Och det jag upptäckte var bra var att de håller ganska hög frekvens när de åker. Alltså när man är 60.
De som vinner loppen, ja.
Ja. och jag i skier låg ju på 45, så att jag fick öka frekvensen, och det tror jag är ganska nyttigt. Jag tror jag ligger på för låg frekvens generellt sett, alltså när jag kör skier, så att jag har tränat på högre frekvens helt enkelt.
Och när det var backen då innan slutspurten, körde du på 10 då så det var tungt eller?
Nej, faktiskt inte, men man ser ju när man då hänger med fleten i uppförsbacken, och hon kör ju 70 i frekvens, alltså det är jättesnabba korta drag. Så det fick man ju
du körde på 1 när de körde uppför, menar du? Du fuskade, ja, är det det du säger?
Ja, lite grann. Och så sen så skater jag ju ingenting i kurvorna heller. Men, nej, men det kan jag rekommendera. Jag har tänkt försöka köra alla lopp här. Och så. Du har ju gjort det här. Du är ju pionjären i att åka sprint och annat till skier, i och med att ni har den i vardagsrummet. Så att
ja, nu står den faktiskt ute på trätrallarna. Jag lånade ut den till grannen. Han skulle köra något test igår medan grabben var upptagen i.
Ja, ja. Ja, men grymt. Nej, men sen har jag sprungit i, vi sprang en milsrundan här i 10 cm djupsnö, eller djupsnö men snö. Och det var riktigt tungt. Det gick så här 7 km i timmen eller något. Lite cykel, lite så. Och så sen då den här, nu sista veckan så 7,5 timme. Och nu har jag kommit igång med rullskidor. Första passet var inte något rullskidego. Det gick jättetungt för mig. Andra passet var ändå lite bättre. Jag har kört på de här DP Sprint AE-skidorna och tycker att de är jättesköna. Men de går ju lite tyngre än mina 3R. Och det är nog bra, jag vill ju gå lite tyngre så att, men jag gillar dem, de är fina. Sen lite cykel, sen då det vidriga som jag har upplevt här, tortyrkammaren. Vi har ju haft uppstart med Pro Training, och då var det ju så här livesändning på Facebook då med vi var väl 25 personer med, jag tror det är 40 totalt. Men, och så säger då Anton Järme att nu ska vi ta bort skier 5000 meters testet. Och man bara så yes, för det är det värsta man vet, för vi har kört det varje månad. Istället så ska vi köra en timme så långt man kommer. För då blir det ju lite mera tröskel och inte tävlingsfart. Men prova kör så långt du kommer på en timme, får du se om det är jobbigt, Kai. Jag lovar att...
Ja, du måste säga hur långt du kom nu så jag har något att sikta på.
Ja, du kommer att pissa på mig. Men jag tror med Toban, det är så här 13 300 meter eller någonting.
Jag måste skriva upp.
Ja, skriva upp det på whiteboarden. Ja, något sånt. Jag tänkte jag skulle hålla 2.10 tempo per 500 för att börja lite kontrollerat sådär. Jag tänkte att det ska jag klara av. För på 5000 kanske jag håller 2.02 eller något sånt där. Ja. Men jag fixar inte det. Jag är i dålig stakform helt enkelt. Jag ser på de andra i gruppen, vissa är ju helt otroliga. Men även de som jag tänker jag borde kunna kanske vara bättre än, är jag inte alls bättre än. Så att...
Men hur körde du med motståndet där? Och hur tänkte du då när det var en timme? Eller?
Ja, alltså rekommendationen på motstånd säger många är din vikt delat på 10. Alltså, och jag väger ju just nu 78 tyvärr. Jag har gått upp lite grann i vikt här på eftersäsongen.
Jag har gått ner i vikt, Mats. Jag är lätt nu.
Oj, oj. Du är lättare än mig då, med andra ord.
Jajamän.
Oj, oj, oj. Ja, nu,
dubb 75 nu.
Oj, oj, oj. Ja, shit. Det var inte bra. Men när jag 50 körde...
50-årskris är bra, kan jag säga.
Hur tolkar du? Alltså, jag har den på sträcket mellan 7 och 8. Ja. Är det... alltså är, om man säger, är 8 när den är mitt på 8 mellan, alltså mellan sträcken, För jag tänker, tian går ju att dra ända ut så att säga. Så är mellansträcket, vad är siffran? Förstår du frågan?
Ja, jag vet inte var siffran är, men du får väl liksom, det är ju fläktarnas vinkel om jag har förstått det rätt.
Ja, nej, men det förstår jag. Men om jag säger, om jag nu låg jag då alltså på sträcket mellan siffran 7 och 8. Ja. Där hade jag motståndet. Som jag då tänkte var 75. Okay. Alltså motsvara. Ja. Men sen om jag går upp då på mitt mot 8 så borde det ju bli då motsvarande 80 kilo och så vidare, tänker jag.
Ja, men du får mentalt tänka så här, om du vill gå ner i vikt, då kör du ju på 7:an. För då väger du ju 70. Då har du ju mental, då har du liksom en tappa 8 kilo målbild på skijärgen.
Ja, nej, men det kanske är en taktik. Vi får väl se. Jag tror jag behöver äta mindre chips, ost, krokar och godis. Det där.
Jag har helt slutat med det. Inget godis, ingenting.
Ja, jag måste skaffa en ny fru.
Jag äter fibrer som aldrig förr. Alltså råkost och massa grönsaker och massa frukt. Och shit, jag är på någon blodfettsdiet här nu inne på tredje veckan. Det funkar verkligen med att optimera med kost. Jag tror vi ska lägga till en till liksom, pelare i podden här. Liksom,
ja, men den kan ju... men den kanske kan gå under stark sportdrycks epitetet. Men är det här en del i din 50-årskris att du liksom optimerar här, eller?
Ja, jo, men det var ju de här blodfetterna. De dåliga och de bra kolesterolen som inte var bra. Och mest troligt genetiskt då. Då tänkte jag, men är det genetiskt, då måste jag ju anstränga mig lite. Så att nu håller jag på och får in lite nya matvanor. Så godis är bara tillåtet efter träningspass. Så jag får inte köpa hem godis, utan jag köper ju den liksom och äter i bilen på vägen hem. Men det har jag inte gjort faktiskt på ett par veckor nu. Så att jag tappar ju vikt. Jag kommer vara snabb.
Jag måste upp i sadeln, känner jag nu. Det hjälper ju inte bara att vara med i något häftigt träningsprogram. Man måste ju liksom
skärpa sig. Nej, den där pensionärsföreningen, det räcker inte. Du måste ha mer rivna morötter.
Ja, jag ska skärpa mig. Helt klart. Ja, nej, men så har träningen sett ut i alla fall.
Jag har en grej också angående pro-training. Våran podd, den du gör ju bra reklam för pro-training. För min granne, han bara, jag har gått med i pro-training.
Jaha.
Ja, visst.
Där har man.
Så att det var det där 1000-meterstestet som rök här på våra trätrallar igår kväll.
Jaha, alltså, eller en timmes testet då?
Ja, precis. Ja. Så heter det. Ja.
Aha. Det var ju så spännande. Vad heter din granne?
Ja, men det kan jag inte lägga ut i podden. Det är ju hemligt. Hemliga grannen. Jag har inte frågat om lov.
Nej, jag förstår.
Du får väl googla Google Maps.
Jag är helt med. Du är professionell, Kite. Jag tackar för det. Värre är det med jag.
Grannsämjan är viktigare.
jag fattar. Ja, men kul ändå. Då har du ju liksom, då kommer ju han racande snart.
Garanterat.
Ja, garanterat. Då får du se upp. Då blir det liksom fade i Svensbyn.
Ja, det kommer bli rullskitsrace här på grusvägen.
Men på pro-training temat då, hur liksom förra året när vi var i någonstans i det här avsnittet, då var ju du rätt fokuserad på det här med masters och skulle skata en del och liksom nu har vi gjort det. Har du någon ny träningstanke eller har du inte kommit dit än mentalt, eller hur?
Jo, det blir inga skate VM för mig liksom, utan nu det blir lite mer fokus på stakning. Men jag kommer ju skata såklart, för det är bra träning. Men jag kommer inte försöka jaga två kaniner samtidigt. Det är väl en sak. Jag hoppas på att få till mer än 40 timmar styrketräning. Och sen så har jag några idéer på gäster. För jag tror det här med 50-årskrisen här, med de här dåliga generna på blodfetterna. Jag blir lite nyfiken och se, finns det några andra gener som man behöver ha koll på? Eller ska jag lägga mig ner och ge upp? Hur funkar det
Ja,
här liksom?
nej men jag tänker så här, det borde ju finnas ställen att optimera liksom för oss
Ja, verkligen.
som
Så
vi
att,
inte har varit och grävt i och det är väl, då är ju 50-årskrisen en bra inspirationskälla.
verkligen. Så att jag har flera idéer på avsnitt. Så att alla forskare, håll i er nu. Nu kommer vi jaga det här lite grann. Så att om det är några fler 50-åringar där ute som håller på och krisar och funderar på om du ska ge upp eller om du ska köra på, så är det bara att hänga på smala skidor, tänker jag då. Och du
Ja,
är ju
men...
grym. Du är ju grym apropå dagens avsnitt också. Optimering. Så att vem har du pratat med som vi ska
Ja, nej
lyfta?
men precis. Jag satt just och tänkte på det. Vi får inte bli som lagom kondition. Det tar sig 2 timmar innan man får gå in på dagens ämne. Men det är så kul att prata och vi pratar inte så ofta just nu i alla fall. Så att vi hamnar ju där. Men vi har ju haft Stefan Thomson som gäst för 1,5, 2 år sedan, ganska länge sedan.
Ja.
Och jag upplever väl på tal om pro training att det just nu i alla fall inte är så stort fokus på styrketräning. Det var det inte förra året heller. Och jag känner att men det blir så, min utveckling behöver styrketräning. Alltså jag tror verkligen att det är en av nycklarna för mig. Så då kände jag att Stefan Thomson har jag en enorm respekt för det jobb han gör i gym. Och
Och för er
jag har
som inte har dövkoll på vem Thomson är, det alltså landslagstränaren för svenska landslaget. Så det här är ju seriös skidträning.
Ja, och dessutom precis, han tränar ju även Skellefteå AIK, de har ju SM-guld nu också här precis, så att han har ju fingrarna med lite här och var, kan man säga. Nej, men han är
Han
grym
vet hur
och
man vinner.
ja, nej men han bor ju här i Bergsviken och jag träffar honom på gymmet ibland. Och då pratar vi just om det här med teknik och sådär. Och då sa han just det att jag tror jag berättade det här förr, men jag drar det som en inledning. Att han upplever att det är svårt att lära ut teknik. Och han pratar om att han och Lars Ljung har liksom, de har som synkat. Det är Lars Ljung säger i teknik, för det är Lars Ljung som liksom är teknikanalys i landslaget.
Ja.
De kunde se samma sak i gymmet som de kunde se i skidspåret. Och då började de som tänka, hur kan vi liksom jobba istället för att tjata på att höja armbågen, hur kan vi styrka upp och liksom göra det bättre?
Ah, så bristerna i skidspåret syns på gymmet och då jobbar man där så att säga.
Exakt, det är lättare att liksom jobba i gymmet för då jobbar man bara med axlarna. Alltså skidåkning är så komplex, det är liksom timing och det är ju så att och det har de lyckats väldigt bra med. Så att, det försöker jag nörda i. Sen blir det en massa annat också. Men det var egentligen ingången till att jag tyckte det kunde vara vettigt med ett avsnitt till. Helt enkelt. Men vi tar väl och kastar oss in i intervjun så får vi se vart vi landar efteråt. Helt enkelt.
Eller hur? Då kör vi.
Let's go. Då hälsar vi Stefan Thomson än en gång välkommen till podden Smala Skidor.
Tack så mycket. Jättekul att få vara här igen för andra gången och få prata
Ja.
med dig, Mats. Det ska bli roligt.
Kul. Och vi pratade just innan vi började här att jag tänkte att det skulle vara en lugn period när alla skidåkare har semester, men för dig så är det nästan hektiskaste perioden nu som skidtränare. Berätta bara kort vad som händer i den här perioden.
Ja, den här perioden, det stämmer, den är riktigt hektisk. Vi utvärderar laget och vi utvärderar alla åkare var och en för sig samtidigt som vi börjar spåna på träningsplaner för åkarna. Vi lägger lägerplaner och sen har vi ju logistikmöten i den arbetsgrupp som vi har. Så möten avlöser varandra kan man säga.
Ja, med det som bakgrund får jag tacka särskilt för att du tar dig tid för den här podden om mig. Det är jättekul. Egentligen upprinnelsen till samtalet, vi har ju jobbat lite grann i historien du och jag. Och vi träffades i gymmet bara när vi båda tränade och då vart vi pratade just om det här att vissa av åkarna som du jobbar med, de jobbar mycket med teknikutveckling ur perspektivet gymmet. Att det är svagheter man löser kanske med vissa övningar. Utifrån att man då ja, löser tekniken och inte liksom tjatar på för mycket teknik när man åker på skidor. Och det där tyckte jag lät spännande och jag vet ju att jag har en egen utmaning med att jag har suttit i kontor i 30 år. Så att det här samtalet blir ett inledande samtal kanske kring de här drivkrafterna och liksom hur det fungerar och hänger ihop. Och så sen kanske vi tar en del till när vi är mer än, kanske gör en djupare analys och är i gymmet och sådär. Så att det är väl min tanke. Och min egen analys, det är ju att jag dels då är för svag för att kunna åka tekniskt bra. Och det andra är att jag inte är uthållig för att kunna hålla ett helt lopp med den teknik jag då har. Så det är väl hur det ser ut så. Mm. Och min tanke där är då att jag ska kanske nu i början på säsongen. Och den idén fick jag ändå av faktiskt Astrid Örjeslind berättade att hon under maj när hon har sin semester passa på att bygga upp lite extra styrka just den perioden. Och jag tycker att det lät som en bra idé för mig också. För då har man är lite mellan skidor och rullskidor. Så man kanske har lite extra tid att fokusera på styrka. Så det är tanken. Men jag tänker, du kan väl bara, det där var ju min bild av. Hur ser din bild av styrketräning och kopplat till teknik och det här? Vad har du för tankar där, Stefan?
Ja, en lång fråga som vi ska försöka svara på här. Men det är sant som du säger, utan det började väl för några år sedan att just man ser hur får vi ut effekten av styrketräningen i skidor. Och det är ju som alltid varit min filosofi. Man vill ju få en transfer över till en idrott man egentligen ska jobba med. Annars är det som ingen mening att lägga över jobbet som inte är specifikt till gymmet. Och utifrån den modell som vi har jobbat med så börjar man ju såg samma mönster i gymmet som man såg i skidspåret. Det var ungefär samma svaghet och det började stämde ganska väl. Och då hade vi kopplat in Lars Ljung då, min kollega på här sidan, som har mer teknikfokus i våran grupp. Och vi började filma och få det där bekräftat att det var ungefär samma saker. Det vi kunde screena och se att man var svag i vissa muskelgrupper i gymmet. Det visas ofta i tekniken när vi var ute och åkte skidor. Och det var på den spåret det började. Sen har vi som utvecklade vår modell utifrån det då. Och många gånger så är ju teknikjobb. Vi står och filmar. Och visst, de tränare står bredvid och ger idéer, tankar och hur man ska hamna i andra positioner och vara i andra vinklar. Men jag tror ju många gånger, man kan få säga det hur många gånger som helst i vissa åker, men det händer ingenting. Och det tror jag i många fall beror på att man har inte ens de fysiologiska förutsättningarna att vara där. Och det är egentligen det jag menar, att ibland börjar nå teknikarbetet i gymmet. Du måste skaffa dig de fysiologiska förutsättningarna för att kunna åka tekniskt bra. Sen kommer du in då på det nästa problemet. Det är att kunna göra det här över tid och orka vara uthållig. Och då är det ju två vägar man får gå. Först gäller det är ju precis som att det finns mycket volymträning. Det tar lång tid att bli skidåkare generellt. Och det är ju inget annorlunda egentligen med styrkebitarna. När man väl har hittat det man ska stärka upp för att utveckla tekniken, då måste man ju nöta det otroligt mycket egentligen. Och det är ju någonstans lika mycket kvantitet som kvalitet där. Det är ju färskvara, precis som annan träning så är det en färskvara. Det måste vara där hela tiden, vissa delar man måste jobba med. Och det jobbet måste ju också ske. Det är att automatisera en teknik. Det tror jag du har varit känt på, Mats. Det tar en stund att automatisera bara en liten förändring i tekniken innan det sitter med automatik. Det tar ganska lång tid. Så det är där någonstans jag tror man är. Och ser man då på framförallt tjejerna som jag jobbar med. De jobbar ju alltid med vissa grejer dagligen när det gäller styrkedelar. Då pratar vi främst om de här stabiliseringsbitarna. Det är ju någonting som vi upplevt effekt på. Det är ju ett jobb som i princip är dagligen. Och den är ju individuell. Det är ju de svagheter de har mycket kontra till de tekniska bitarna. Det kan vara höftarbete. Det kan vara en del som har en del fokus på skulderna. Och då har man kanske 4-5 övningar som man gör hela tiden dagligen. Vi kallar det ungefär, det skapar samma rutiner som att borsta tänderna. Det är ingen hokus pokus och det är ganska tråkigt för det blir inte så mycket förändring i det, men det har en effekt. Och sen kommer de här mer rejäla styrkepasserna, de
De kanske kommer två gånger i veckan då, i snitt. När man har mer fokus, och det kan också vara tekniska bitar som är huvudfokus, eller kan det vara rent av en powerutveckling och bli starkare för att kunna bli snabbare i spåret.
Mm.
Och då blir det ganska mycket tid till slut i styrketräning. Först har de här två huvudpasserna som kallas styrkepass, och sen har du kanske den kvarten 20 minuter varje dag. Det kan låta lite, men slår man ut det över 340 dagar, träningsdagar, så blir det ganska mycket tid.
Mm. Om man säger, är det, hur brukar, om man säger, nu är det ju, jag är ju inte proffs och inte många av våra lyssnare heller, även om vi har några proffs som lyssnar, men hur är liksom perioden att jobba med de här, alltså att försöka bygga lite mer nu, är det liksom en bra idé, eller ska man istället försöka slå ut det, eller liksom går det ens att bygga mycket under en kort period om man har tid, eller hur funkar det rent fysiologiskt med liksom tajmingen och periodiseringen?
Tanken är rätt, tycker jag ju. Faran är många gånger det är ju att man gör det för snabbt.
Mm.
Det jag tror många gånger är kanske en längdskidåkare kan få negativ effekt av styrketräning. Att man bestämmer sig att nu ska jag bli stark, och så går man lite för snabbt fram. Man får lite mer volym, muskelmassa på kroppen, och så blir det egentligen att man blir trött snabbare. Man får den här tröttheten och känner sig stum, och så blir man lite rädd för styrketräningen, och så tar man bort den ganska snabbt, lika snabbt som den kommer in i sin träning. Utan jag ser ju över, man måste vara ganska försiktig och tänka långsiktigt i styrketräning. Pratar vi lite och vi får in en yngre åkare som man vill ska bli stark, så måste jag som tränare ge sig magen. Jag tänker ofta en treårscykel. Någonstans där, då börjar det vara först effekt. Och då kan det vara i vissa fall, nu är det bara en stabiliseringsbit. Vi får jobba med året. Vi måste bli stark, stabiliteten, och skapa de grejerna för att kunna belasta. Och sen kommer nästa del att vi börjar våga belasta. Och kanske tredje åren, då man är så pass stabil och preventivt byggd så man törs gå fullt ut.
Just det. Mm. Ja, det är ju en lite mer långsiktig plan som en den jag har tänkt mig, men jag tror att jag förstår ju att det är helt rätt att tänka så för att bygga långsiktigt.
Ja, men just det här tror jag, man måste komma ihåg att varje hekto muskelmassa som du lägger på det ska ju syresättas. Och då måste man få till att få den här kapillärtätheten kring muskelmassan. Och det är inga problem bara man tar det, ser det lite mer långsiktigt. Då brukar det inte vara något problem, utan problemet blir när man går för fort fram. Mm. Och så upplever man heller en negativ effekt av styrketräningen. Men sen kan det vara den tanke du har, det kan ju vara på våra etablerade åkare. Och då använder vi ungefär den modellen som du beskriver, att den här tiden på året, då ringer hokus pokus i styrketräningen, utan det är lite hardcore. Nu ska vi bli stark igen, vi ska bli råstark i kroppen, då börjar vi med det, och sen kommer de här finesserna, lite mer finessträningen när det gäller styrketräning. Vi kanske tänker mer rörelsehastighet och sånt, det kommer senare. Mm. Så tanken är god, tycker jag, att man använder den här delen och egentligen bygga råstyrkan. För tänker man en, det är inte nu du ska vara i form, utan det gör ingenting om man är lite seg i bena kanske på ett A1 pass dagen efter. Vilket kommer betyda mer senare på året när man närmar sig tävlingssäsong.
Mm. Mm. Men jag tänker också det du sa lite grann, att man liksom behöver jobba i det här individuella. Man kan ju tänka sig också att för mig, och om det finns en svaghet någonstans som är väldigt tydlig, så borde det vara, alltså om man nu tänker åk ekonomiskt, det är ju teknik ändå är det som kanske kan ge mig mest just nu för att åka fortare. Att hitta de här svagheterna och fokusera på dem måste vara det som på kort sikt ger mest. Alltså inte att bygga volym egentligen, utan att hitta om jag är dålig rörlighet eller har, om det är skulderna. Det borde ju vara det effektivaste enligt det sätt du resonerar, eller?
Jo, och många gånger kan jag tycka att man ser en brist tekniskt. Det tycker jag många gånger är ett kompensatoriskt mönster. Man lägger sig till med en alternativ rörelse istället för den optimala, bara för att man är lite för svag.
Mm.
då hittar man det, då är ju kroppen för nu att kompensera och så gör man det på ett annat sätt. Och jag ser samma mönster egentligen på åkarna även i gymmet. Det är ofta det som är jobbigast, det är ju där det är jobbigast att vara.
Mm.
Och det är då det är så noga, det är lika noga egentligen som när du är, står på skidorna och utföra grejen korrekt egentligen i gymmet. För annars jobbar vi faktiskt med andra muskler och otur så gör vi en alternativ lösning så att vi stärker inte det vi ska och då blir det bortkastad tid. Och jag vet ju under vårt jobb som du och jag hade, vi var ju lite grann och rota i styrketräningen för dig för några år sedan.
Mm.
Man iakttar dig i efterhand när man släpper löst det på egen hand i gymmet så är det lite grann där också du hamnade. Jag vet inte om du känner igen det men man blir lite ivrig att lyfta tungt och jag kan stå bredvid och notera. Det ger, priset blir att du utför det på ett annat sätt och vi stärker tanken.
Mm. Ja, men det är ju, det ser man även, jag jobbar lite med Ville också. Ofta är det att man gör saker för fort. Alltså, och då kanske man skippar en viss del av belastningen på muskeln. Alltså att man som drar förbi den på något sätt, tänker jag.
Ja, och då ska man nog tänka att då kanske man har en utebliven träningseffekt på just det vi vill man ska komma åt.
Mm. Ja, men precis.
Mm.
Vad var det jag tänkte när det gäller... Hur liksom, hur mycket, jag tänker för det är intressant det här du sa att man liksom kan, kanske bygger på sig och känner sig sämre och inte vill fortsätta. Men finns det liksom någon gräns för, jag lyssnade på någon styrkepodd där det var så här att man kunde köra, om det var 120 repetitioner på en vecka av en viss muskelgrupp, alltså totalt sett, som man då får slå ut på antalet pass. Finns det utan att gå in på exakta siffror så, men finns det liksom en begränsning också i liksom vad kroppen klarar av att ta emot rent fysiologiskt? Alltså, behöver man tänka på sånt också i det här sammanhanget?
Jag tror framförallt man måste tänka på hela träningspusslet. Vad gör du utöver för träning? Hur mycket timmar ska du ha? Det är ju någonstans, nu kan du träna mycket styrketräning om du inte har så mycket annan träning vid sidan av. Och det är det jag tror man måste tänka på, att man måste lägga in det här i totalbelastningen. Det här är, tror jag, nyckeln och lite grann avgör hur mycket styrketräning man kan lägga in i programmet. Och sen är det genetiskt, såklart, vad man är för profil. De här som är lite mer åt sprinthållet, de jobbar ju ofta mindre kvantitet, men de har ju... klart mycket mer power out varje gång de går till ett gym. Så det sliter ju många gånger mer på dem än hos en mer aerob distansåkare. De kan ofta göra mer volym i styrketräningen än sprintåkarna.
Det är ju också utmaningen för jag är ju 53 år och som jag då har förstått det så någonstans efter 45 så börjar ju musklerna krympa. Alltså rent i fysiologiskt. Så att man har ju också en större utmaning att bygga muskler, tänker jag, alltså när man är äldre. Så det är väl också en del i det här, tänker jag, att det är en viss skillnad mellan ja, men de åkare du jobbar med och så vidare. Att hur ska jag jobba för att bygga?
Ja, men det är ju precis som du säger. Och dessutom har vi ju lite längre återhämtning när vi blir äldre. Så det är också en faktor att ta med sig när... man gör de här styrkepasserna så kanske man måste lägga pusslet av träningen däremellan på ett annat sätt och kanske inte lika tätt som en yngre åkare. Men sen är det ju ändå också bevisat att vi kan påverka muskelmassan när vi är äldre. Och det är. Men man får kanske jobba lite hårdare och lite mer med kontinuitet i träningen.
Mm. Men om vi skulle tänka, utan att gå in på specifika övningar och så, men om vi tänker ett veckoupplägg enligt det du diskuterar lite grann nu, det skulle kunna vara då att man kör två pass som är lite mera, om man säger tyngre för att bygga volym, och så kör man ett lättare pass som man kan köra hemma i princip dagligen då med mera, så, ja men nu vet jag inte hur du beskrev dem, men skapa balans i kroppen, övningar på något sätt.
Ja. Och bygga volym, det kanske jag sa, men det är även någonting som jag kanske inte tycker man ska förespråkar. Man kan bli mycket starkare utan att bygga volym.
Ja, just det.
Men ibland kanske genererar att man får på sig någon, något häkt och muskelmassa. Men det framförallt är att vi blir starkare. Vi får en power out egentligen.
Mm.
Och det som är intressant, det är ju mycket effekt vi kan få ut i kroppen ner i skidrörelserna som vi ska använda oss av. Plus att vi vill minska energiläckaget, och då har vi med de här stabiliserande styrketräningen egentligen. Man tänker sig först, det spelar ingen roll hur stark vi är om det läcker ut både tekniskt och att vi har vissa muskelgrupper som inte orkar hålla emot. Då spelar det egentligen ingen roll hur stark vi är. Så egentligen är ju det som är steget, och sen så adderar man till den här så kallade power out-träningen.
Mm. Mm. Nej, det var nog fel. Jag insåg det nu när du sa att bygga volym är man ju inte intresserad av såsigt, även om det kan vara kul på beachen. Men det är framförallt starka muskler som kanske, ja, blir de inte större så väger de inte så mycket heller. Men hur, om man tänker då, om vi skulle ta de här powerövningarna, hur skulle liksom ett sånt pass se ut? Ungefär hur många övningar och repetitioner och lite så? Kan man prata något generellt kring dem utan att liksom säga specifikt vilka övningar? Men hur skulle det se ut en vecka med de typen av övningar?
Ja, men om man tänker generellt då, brukar jag kunna jobba någonstans. En grunddel, ingrediens i receptet att bli snabb och utveckla power, det är att ha kraft. Mm. Någonstans måste man väl tillgodose att man bygger upp en basstyrka som vi sen kan generera och sätta fart på. Så jag skulle vilja börja någonstans att man bygger upp, men nu tycker vi att vi har kommit till att den här styrkan räcker i till exempel dina ben. Och sen därefter, då börjar man kanske fokusera mer på rörelsehastigheten i själva utförandet av övningarna.
Just det.
Mm. Och jag tror ju någonstans att två pass i veckan är väl en norm. Eller om man tänker sig att man har en träningsperiod som är en månad, så kanske man kan tänka 7 pass i veckan. Jag brukar gilla ha, så det inte blir, då har man helt plötsligt ett hål för att kanske ha en volymvecka. Att man inte låser sig vid en vanlig standardvecka, utan man tänker, zoomar ut och tänker en hel träningsperiod och så får ju pass. Då har man fått mer space att bygga helheten i träningspusslet. Så där brukar jag landa någonstans, 7 pass per period.
Just det. Mm. Ja, alltså, och en period där då, hur länge är den?
Ja, 4 veckor då.
Ja, just det. Just det. Mm. 7 pass per period, just det. Mm. Och hur, om man säger då, jobbar man med hela kroppen varje pass, eller jobbar man liksom med fördel över kropp, under kropp, eller hur tänker man här?
Jag skulle nog kunna tänka mig att man, och det tror jag, det ska jag jobba likadant ibland när man hjälper någon motionär, att man måste tänka lite, ett lite längre perspektiv. Man kanske ska tänka, vad vill vi uppnå här om 7 månader? Så vissa perioder, och kanske med helkroppsövningar och stabiliserande övningar, och sen så går man över, men nu behöver vi en period där vi jobbar kanske mer isolerat. Utan den tror jag kommer och eller den bör variera lite grann under till exempel en 7 månaders period.
Mm.
Man tänker sig från att det är maj till oktober, november är träningsåret. Vad vill vi uppnå på det som vi sen ska transformera om till skidåkning när vi kommer på snö?
Just det. Så man synkar egentligen in det, för man har ju, alltså i det träningsprogram jag har från lager 157 så är det ju, finns det ju fartveckor och det finns lite lugnare veckor, och så man försöker synka in då träningsprogrammet i det pusslet.
Ja.
Med olika.
Och där tror jag det finns många bitar att tänka på som jag tror man har nytta av även om man inte är elit. Har man en fartvecka som du säger, då kanske man lägger fokus på stabiliserande styrketräning då, utan då kanske farten, det är den du vill ha fokus på om du har en fartvecka. Då kanske det är dumt att slösa den energi du kan få ut på fartpassen till styrkepass. Och då kommer mer volymvecka eller en medelvecka vecka där, då kanske vi kan lägga in lite hårdare styrkepass istället. Så det är också en fördel att man har 2-3 olika pass igång.
Mm.
Än en gång, jag tror det är viktigt att se helheten. Jag har sett så många gånger, och det är ju fortfarande lite grann i skidvärlden. Man Man ser inte styrketräningen som en som träning egentligen. Utan den ska klämmas in bara för att. Och då kläms den ofta in på ganska dåliga ställen.
Mm.
Jag tycker att ska man, vill man ha effekt av styrketräning, då måste man också tillåta sig att ge plats för den i sitt träningsprogram. Mm. Annars tror jag det är bättre att lägga mer timmar och åka skidor, så man inte bara lägger in den för att.
Mm. En annan fundering jag hade, jag tänker många, eller jag har ju många kompisar som är duktiga på och som inte jobbar, men som jobbar ganska mycket stakstyrka i form av att kanske jobba i backe med fyror på rullskidor eller alltså att låta stakningen vara styrketräningen. Mm. Är det liksom, hur är den typen av träning när man liksom jobbar lite saktare repetitionen och lite tyngre i förhållande till gymmet? Är det ett bra komplement eller är det liksom, hur tänker du kring det, den typen?
Det tycker jag absolut att det är. Det blir en form av uthållighetsstyrka i den formen av träning. Om man bryter ner det till, man ser det med styrkeögon då. Då tänker man, det är ju inte explosiv styrka utan det blir ju mer en grundstyrka och uthållighetsstyrka. Och då kanske man vill ha något annat i gymmet för att komplettera mer. Och då kanske vi vill ha en högre rörelsehastighet i gymmet.
Mm.
Det blir egentligen styrketräning ganska låg rörelsehastighet.
Mm.
Och då kanske man ska nyttja gymmet till något annat då, som man inte kommer åt där. Så då ska du tänka att då går vi med övningar som ändå hjälper till stakningen fast i högre hastighet. Det är också en form av timing. Det är ju, jag tror man måste stimulera olika rörelsehastigheter, för det är ju ett annat sätt att ha timing i långsam rörelse och det ställer andra krav att tajma i hög rörelsehastighet.
Mm.
Så någonstans där kan man ju lite grann tvista om, och det ska inte säga vad som är sanningen. Men hur mycket effekt har man i högfartstak när det går nästan i överfart av att staka i långsamt med tunga hjul uppför?
Mm.
Hur mycket transfer är det över då egentligen när man ska gå med i högfart?
Mm. Mm. Men och det tänker jag egentligen, om man tänker sig då på min nivå, säger du att en måltid Vasaloppsmässigt, säg att drömmen skulle vara 5 timmar på Vasaloppet, då är det ju egentligen, det är ju inte så fort över 9 mil i hastighet. Det kanske är 18 kilometer i timmen eller någonting.
Mm.
Så att rörelsehastigheten, för jag är ju aldrig, jag gör ju aldrig en spurt. Jag kanske gör en omkörning i bästa fall, eller liksom, men det är ofta ganska så här medelhög, alltså någon sorts strax under tröskelfart som inte går så fort men som är ganska nötande, för den är, du ska hålla på i ja då 5 timmar exempelvis. Mm. Men har man ändå nytta av alltså att bli bra på rörelsehastighet för att man blir bättre på timing, eller det kanske, ja, hur skulle du se på det där sammanhanget, i och med att man inte är liksom i samma behov av det här riktigt explosiva i alla fall?
Ja, det tror jag. Och sen tror jag också det handlar om att du kan någonstans tror du kan påverka din åkekonomi.
Mm.
På ett annat sätt, bredare register. Och sen så lite grann som skidtränare så ser jag ju att har vi ett lite högre tak har vi större space till den fart vi ska ha när vi tävlar. Många gånger, i många fall gynnar jag ett högre tak.
Mm.
Någonstans belastar du dig mindre och åka i din subfart som du ska ha när du ska tävla. Mm. Det blir procentuellt mindre utifrån ditt tak.
Mm.
Har du till exempel, om det vore så enkelt att du har en styrka som klarar av precis och nästan och som krävs för att generera den fart du ska ha, så låt oss säga 5 timmar. Då kommer det bli jävligt jobbigt att orka hålla den. Det kommer du inte orka hålla. Det kommer vara en begränsande faktor för att du ska klara 5 timmar. Du måste ju någonstans ha fartresurser som är klart över 5 timmar.
Just det.
Många gånger är det lättare att jämföra med löpning. Vill du göra 40 på milen så kommer du behöva springa betydligt fortare än 4 minuter om du ska köra tusingar per kilometer.
Mm.
Och egentligen är nog sanningen likadan i skidor. Att man måste ha ett klart högre tak än vad man ska ha även svart.
Ja, men det är ju rätt intressant också. För jag minns vi hade en diskussion om intervaller. Jag tror du gav mig något upplägg där idén var att man skulle åka en viss sträcka 5-6 minuter på max så fort man kunde. Och så ta ner det, tror jag det var 10%, och så köra intervallerna där 5-6 stycken. Kommer du ihåg det här? Det typen av upplägg.
Ja.
Och Och det jag kunde se då är ju att min maxfart och min tröskelfart är väldigt lite skillnad. Men om jag tittar på en duktig åkare så är det ju mycket, mycket större skillnad. Så att jag tror att som äldre, som man kanske också börjar åka skidor när man är äldre, har man som inte riktigt den där överfarten som riktiga skidåkare har, om man får säga så. Så det kanske är där också en del av bekymret att man inte...
Ja, sen kan det väl sannolikt kanske vara en del tekniska svagheter som gör att du kanske inte får ut din maxfart egentligen.
Nej, precis.
Jag tror ju diffen skulle vara större om det var löpning. Det är en enklare rörelseform. Skulle du inga max en tusing och sen då tror du skulle diffa mer från maxtusingen till dina tröskeltusingar.
Mm.
Så det finns både och utan att veta allt så mycket. Men liten, den är ju ganska komplex. Men sen är det som du säger, men sen ska man också fråga sig hur mycket gör det för att försöka stimulera taket i den träning du har just nu.
Mm.
Så där är, jag tror ju ändå man kan påverka det lite grann.
Mm.
Och det är ju någonstans intressant, absolut, du ska åka Vasaloppet. Men jag tror det är ganska bra att stimulera tekniken i olika rörelsehastigheter.
Mm.
Även om man är motionär så tror jag inte man ska vara rädd för att ha olika rörelsehastigheter. Tränare, precis. Jag tror du har upplevt det själv säkert och testat många träningsupplägg. Gör man exakt samma till slut som man still.
Mm. Ja, men absolut.
Mm. Och det där kan ju vara ett intressant pass på för dig egentligen. Du kan ju, det blir ju som en liten, det blir ju ett test för dig om man kanske gör det där var 10:e, 12:e dag på ett större spann. Det kanske också är en form av förbättring.
Mm.
Att det kanske du kan tolka som att jag kan röra mig bättre, röra högre hastigheter. Nu åker jag fortare, jag har ett större spann till min tröskel. För som du säger själv där, du har din tröskel nästan lika snabbt som du har din maxhastighet. Då förstår du hur mycket du får jobba för att hålla tröskelfart på till exempel 4 mil.
Mm.
Skulle man ju vilja dra ut det där lite grann, då sannolikt, då får du nästan jobba lika hårt för att hålla tröskel.
Mm.
Nästan åka under din tröskel för att klara av att hålla farten i 4 mil.
Mm.
Mm. Är du med på det, tänker
jag? Ja, verkligen. Nej, men det är ju superintressant. Och jag har ju också förstått i samtal med lite olika skidåkare i podden att om man nu tänker att man är äldre och inte ska kunna åka snabbt, men det är ju det är ganska, alltså om jag åker säg då 23 km i timmen som är väldigt fort för mig, så är det ändå egentligen inte så snabba rörelser i det. Alltså det är ju inte som att jag tänker att det är ju nog teknik mer än vad ska jag säga fysisk begränsning. Alltså att sätta timing och liksom att få ihop det. Och då måste man ju träna på det.
Mm.
I fart så att säga.
Mm.
Så att det är bra. Om man tänker, då har vi de här två passen. Och när det gäller de stabiliserande övningarna, är de... ge exempel på lite sådana typer av övning. Vad skulle det kunna vara, det dagliga programmet? Hur kan det se ut, liksom, den typen av övningar?
Det beror ju lite grann på vad det är för att åka. Men generellt sett så brukar jag bygga på, jag brukar skala av det. Det ska inte vara mer än kanske 4-5 övningar. Och det, man ska jobba med de 20 minuter. Så det begränsar vi ofta, att mer tid ska det inte ta. Men vi ska pinpointa övningarna så de blir så bra som möjligt för den personen. Men ofta är det ju någonstans att ha med någon övning för höften och koppla på sätesmuskulaturen för att skapa den stabiliteten. Och sen så har vi någon djupare bårmuskulatur för att aktivera den. Det kan vara bra att göra innan man ska ut på stakpass. Då är musklerna igång och man har ett rörelseminne, då är det lättare att integrera den i rörelsen sen när man ska ut och staka lite senare på dagen.
Mm.
Och sen så brukar det också många gånger hamna om att vi har någonting för skuldran. För det är också en viktig muskeldel som är mycket har i funktion att hålla mot. Och vi måste vara stark och koppla på rätt skuldermuskulatur och stark och stabil i skuldran. Så det är de tre områdena som vi brukar lägga övningarna kring. Sen kan ju själva specificiteten övning bero på vem det är. Men någon övning för höften och någon övning för bålen och skuldran. Då brukar det se ut.
Du pratade också om det här med excentriskt, att det var alltså i stakningen att det är mycket den typen av alltså som man behöver bygga. Vad menas med det? Alltså, förklara det lite mer.
Ja, men många gånger kan vara intresserad av det, för det är någonstans som mycket forskning tyder på. Nu pratar vi riktigt i high performance, men ser man skillnaden i maximala hastigheter, det kan vara allt från löpare som har ju sett mer och mer, det är den excentriska fasen som är intressant när vi tränar många gånger övningar koncentriskt. Till exempel en benböj där vi fokar på det att vi ska vara snabb när vi reser oss upp. Man lägger inte så mycket fokus när man bromsar. Och det är ju, men där har man sett att det någonstans där kanske den stora diffen är från de absolut bästa till de som ligger under när vi pratar hastigheter och fart. Och sen tror jag man måste som bryta ner det till exempel i startning. Vissa muskelgrupper är ju stor del koncentriskt medan andra muskelgrupper jobbar mer koncentriskt. Som i princip när du sätter ner staven så handlar det ju ganska mycket ett excentriskt jobb för egentligen skulderpartiet. De ska ju hålla emot. Medan vi har andra bålmuskulaturen jobbar mer koncentriskt. Så där tror jag man, där finns det en del ogjort tror jag som kan göra att man tänker till och kanske hittar lite nya vägar även i styrketräning mot skidor.
Men man skulle kunna tänka så det här, när jag slarvar ibland med vissa övningar så är det kanske ofta det excentriska jag slarvar med då. Kan man, om man bara gissar.
Det är ganska vanligt när man står och kollar på de som inte är så van i gymmet och inte inne i det. Att man är, jag upplever många gånger man är ganska svag excentriskt. Man släpper igenom och man, jag ser, och det gör ju också att man kommer inte att få samma kraft ut i den koncentriska delen av rörelsen. Det hänger lite grann ihop, utan då blir det som ett effektläckage egentligen. Det syns ganska vanligt. Jag tycker man ser det när man står och iakttar att den fasen, jag tror inte man är van eller tänker på den helt enkelt.
Nej, men jag tänker själv, jag gör ju någon typ av axelpress i maskin på Star. Och då är ju som mitt mentala mål det är att orka trycka den här liksom ut maxläget. Men sen så är det som att jag släpper den så att det liksom smäller i maskinen. Ja. Men det är ju så, det måste ju vara som en klass att den ska ju landa mjukt. Då får jag liksom träning bägge vägarna. Och det tar ju lika lång tid, det är bara det att jag inte har det fokuset.
Ja, och sen kanske du ska våga ha fart i den excentriska fasen. För många gånger är det ju vändpunkterna i alla rörelser. Ett löpsteg, en diagonal, det är ju vändpunkten från excentriskt till koncentriskt som ska gå jättefort, även i staden.
Ja, just det. Okej.
Okay. Ja, och den fokuserar vi mycket på. Och den tror jag, även om det inte är grenspecifikt, går det att lära sig att jobba på det sättet. Att man kanske släpper sista delen innan man vänder. Ta till exempel ett benböj. Att sista delen innan man vänder tillbaka upp, den ska gå snabbt. Så man ska studera hur snabbt kan jag gå från excentriskt till koncentriskt. För så ser det ju ut i jättemånga rörelser om du tänker efter. Att det är hela tiden den där, och det är där någonstans som är nyckeln. Där finns det en stor nyckel tror jag att man många gånger kallar timing. Timing är till viss del även den, ska jag vilja säga, kopplat till vad man har för fysiologiska egenskaper.
Men så att vilofasen ska snarare vara när jag har, om vi nu tar den där axelpressen, när jag har den i utsträckt läge, det är där jag kan vila. Och så sen när jag släpper ner den, då ska jag liksom prova att släppa den behärskad och så snabbt upp igen. Alltså att jag inte vilar i bröstläget så att säga.
Kan du hålla emot ganska lugnt första delen och så innan du vänder, då släpper du och så ska du kunna vända utan att det smäller i magasinet. Och det är jobbigt. Det testar du den så kommer det vara jättejobbigt att hålla emot. Man vill ju gärna falla igenom. Men i ett eller ska du kunna alstra kraften, men nu går jag direkt upp. Och där tror jag man har jättemycket träningseffekt. Om man bara tänker, det är så jag vill utföra rörelserna i gymmet.
Ja, men det är ju ett superbra tips, tror jag. För det är lätt att man alltid liksom hämtar luften när man liksom har den i löst läge, så att säga. Men det är bättre att kanske ha den då i utsträckt läge, eller vad jag ska säga.
Ja, för det är ju samspelet i centris koncentris. Det är egentligen det alla rörelser bygger på, oavsett idrott.
Mm. Bra. Ja, men superbra tips. Något mer sådär som du vill skicka med? Jag tänker att vi får ju träffas och titta då mer specifikt vad vi behöver lägga upp för övningar och så. Men är det något annat man ska tänka på generellt sett i när man ska bygga styrka? Annat än det vi har pratat om. Är det något liksom du tänker på sådär? Och då tänker jag kanske inte bara skiderfarenheten, utan mera, du har ju haft gym ett tag.
Nej, men tänker för en väl sätt när man jobbar med konditionsidrottare, de är ju vana att det ska kännas jobbigt. Man ska bli trött, man ska bli slut. Mm. Och så bygger man styrkepassarna därefter. Det är ovant för dem att nu kanske vi kör 4 sexer. Och sen, då har man kanske den här känslan, jag har inte tränat. Mm. Men det är där vi får mest effekt när vi ska ha styrketräning till exempel. Att det ska inte vara så mycket. Många gånger, då jobbar jag 10, då gör jag 12 och så känner jag, nu är muskeln riktigt stum. Och så kan man egentligen ha förstört det vi egentligen skulle dit för att göra. Vi ville få en styrkeutveckling eller veta rörelsehastigheten. Så det tycker jag man ska tänka på, att man kommer inte att bli eller få samma trötthet som man gör när vi är ute och åker skidor eller springer.
Nej, ja, det är ju jättebra. Jag tänker faktiskt på det där, alltså just det där att vila mellan sätten också. Mm. Är ju lätt att, jag kör ju oftast ett par, tre övningar, alltså snurra runt på olika maskiner. Och det kanske ändå funkar någorlunda om man vill ha tempo. Men just det där att man kanske behöver, vad behöver man om man kör på samma maskin hela tiden? 90 sekunder eller vad brukar man säga för att liksom ha full styrka igen?
Ja, generellt sett kan man väl säga att ju tyngre belastning man har, ju längre vila vill man ju ofta ha.
Ja, just det.
Ja, så, och det är väl någonstans där jag tror många gånger man kanske jobbar med lite för lite belastning.
Mm.
Och hellre lägger på mer reps. Och så som du själv säger inne på, man fuskar lite med vilan. För vila är mindre, då blir jag tröttare. Utan man måste få ordning på att tänka på ett annorlunda sätt där. Och kan man bara bli bekväm med det, då tror man kommer att ha betydligt mer effekt i gymmet.
Mm.
Mm.
Men också det här att man har ju sett, och då är det ju mera, det kanske inte är applicerbart här, men om man lyssnar på någon sån här mera bodybuilding-aktig liksom podd, då är det ju att man ska ju ta i tills man inte orkar i stort sett. Gäller det även när man bygger upp skidstyrka, eller tänker man annorlunda i och med att man inte vill bygga volym på samma sätt, eller?
Ja, och de tränar inte heller 10 timmar konditionsträning däremellan, som du också har haft energi för att göra.
Mm.
Därför är det viktigt. De har en grej att fokusera på, det och bli stor och stark.
Mm.
För oss är det ju en del i vår träning, så därför tror jag inte den tankesättet som de har blir överförbar. Vi måste tänka lite bredare och få med helheten.
Men så egentligen att gå på kanske lite färre repetitioner, men ändå inte, alltså så att man inte klarar av det i slutändan, utan tekniskt väl utfört är viktigare här.
Ja, men till exempel, du var ju alldeles på det, vad vi är inne på, men vill vi upp, nu ska vi bygga lite maxstyrka på dig, Mats. Och så säger vi till exempel att du har en övning, du ska göra 5 treor. Då får det inte vara så lätt belastning, så du hade kunnat gjort 8 eller 9. Då har det blivit fel, utan då ska det ju, och då kan det ju vara att man kanske max man klarar 1 till eller 2 till. Så där tror man måste, som där ska man vara. Så vi skriver ju den repsen och sätten av en anledning, att det ska vara så tungt så att vi inte klarar så mycket mer sen. Att man vågar lägga sig ganska nära där, så man kan klara av att hålla det repsantalet.
För visst är det ändå, trenden lite grann har väl varit att man, jag upplever att bara, jag har ju nu hållit på i kanske 7-8 år i skidåkning, men att och det kanske är hela tiden här, men jag tänker ändå att det har varit, gått mot lite färre repetitioner i alltså att man vill jobba med det.
Ja, där tänker jag, stabiliserande muskulatur, den är uthållig, den ska vara uthållig.
Ja, just det.
Så den gör man i mycket reps, där jobbar vi riktigt mycket reps istället. Det är någonstans som att det inte ska vara uthålligt även när vi är trött. Vi ska kunna hålla positionen när vi är trött. Och där tänker vi lika i gymmet också. När vi är inne på det där sista varvet och kanske håller på i 45 minuter stabiliserande träning, då ska det ändå se likadant ut. Precis som du tänker när du är ute i skidspåret, du vill ju ska se likadant ut. Och sen när vi ska åt den här, nu vill vi påverka egentligen power-outen-effekten, då är det få reps som man jobbar med. Kan man hellre ha fler sätt, har jag valt att göra.
Men så egentligen de här två passen, powerpassen då som man kör, då kör, de är mera färre repetitioner och lite tyngre och stabiliserande. Då är det mera liksom nöta på, få in rörelsen och få uthålligheten i stabiliseringsövningarna. Om man ska liksom...
Ja, på ett lite enkelt sätt kan man beskriva det så, absolut.
Jag är med. Bra. Ja, men jag tänker att det känns som att det var mycket smarta, bra medskick här. En sista grej jag funderar på, jag ska åka cykelvasan i sommar, så jag kör en del Swift. Och om man säger cykelstyrka funderar jag på, alltså när det gäller benstyrka och så, är den jämförbar med den som jag behöver i skidåkning? Alltså kan jag tänka att jag bygger lite ben i cykling och kan liksom gena i någon kurva där, eller hur skulle du se på det?
Ja, men framförallt ser man vid dem, den har vi varit kopplad genom åren där, att de som har lite mer fokus på skate, de cyklar mer.
Ja, just det.
Men mot klassiska delen, den är absolut en benstyrka. Nackdelen av att cykla mycket är att vi inte riktigt bär kroppen på samma sätt som vi gör i andra träningsmoment, åka rullskidor, springa. Så jag tror i mixen är viktig där om man vill ha ett optimalt för skidåkningen då. Cyklar man och lägger över tonvikten på cykling, så blir som sagt, vi missar det, vi bär inte vår egen kropp.
Ja, bra. En annan sak jag bara kom på nu här avslutningsvis. Jag vet att vi pratade någon gång om det här med rullmotstånd på rullskidor. Och nu har jag tänkt, i och med att jag då känner mig svag, att jag ska åka mer fyra. Men jag får med att du var ändå med för att jag skulle åka på lättare motstånd. Jag minns riktigt hur vi diskuterade det där. Men vad tänker du där kring rullmotstånd? Hur skulle du rekommendera att tänka?
Jag tror vi var inne på det just det temat vi pratar om nu. Vad vill du stimulera för rörelsehastighet? Vad vill du bli bättre på? Ofta är det ju, och det kan jag tycker det är intressant. Det är ofta lätt, vill du jobba tröskelträning, om vi bara tänker på att hjärtat ska slå, att det är det som är parametern, då kan vi ha så tungt som möjligt. Springa upp för eller gå så brant som möjligt och åka på tyngre. Då behöver vi ju inte tänka så mycket på rörelsehastigheten. Jag gissar utan att veta att du upplever det svårare att uppnå tröskel på lätta hjul och i lätt terräng.
Ja, men det skulle jag säga. Det tror jag nog.
Då ofta är det ju lite mer tekniskt. Det är mer krävande att kunna göra det. Och vi får en retning i en annan rörelsehastighet. Så jag tror man ska variera. Man ska inte bli låst. För båda grejerna ger lite olika saker. Olika retning.
Ja, men det är bra. Jag har faktiskt kört ett ganska kul pass där jag har haft tvåer och fyrer och så kört typ 5 minuters intervall och så tagit varannan. Och det är ganska kul. Det kanske inte är något som är så här, men det blir att när man då kommer på fyren och kör på tvåerna, då blir det som att man har kvar lite grann av hastigheten för tvåerna och vice versa. Så att man, ja, det blir som en, jag tycker den är ganska rolig sätt att göra intervaller på. Men variation, att både köra både och låter ju som melodin kanske då.
Ja, det är väl saker vi använder oss av ibland, att man, för att vi vill ha ett bra tekniskt åkning i bra hastighet, då kan vi ha ett A2-pass i lätt terräng. Och då är kanske syftet inte är det fysiologiska, utan vi vill ha en bra rörelsehastighet utan att det sliter så mycket. Och då väljer man det alternativet, lite lättare rull och lite lättare terräng, utmana tekniken. Men vi låter den gå upp till i alla fall A2-puls. Så de ändå, som sagt, det är lite grann vad man vill ha för syfte i det. Jag tror man ska stimulera båda.
Men och jag tänkte när vi är inne på rollskidor också. Jag tänker om man tittar på, man pratar ju mycket om att långlopparna tränar lite annorlunda och sådär. De kör ju ganska mycket långa, tunga pass till skillnad, även fast de kör volym för att bygga liksom hårdhet och sådär. Hur ser du på den typen av träning generellt? Jag tänker, mycket känns ju som att man har, många ligger ju i många pass med lättare belastning och långa pass. Men att belasta sig mer så under perioder eller så, är det liksom, tror du på det eller?
Ja, men det tycker jag. De har ju bevisligen en bra effekt. Vi ser många som har gått över till långlopp som har tagit lyft även på traditionell åkning. Så de gör ju intressanta saker. Sen har vi kanske just i dem, vi skiljer oss lite grann i träningen där. Men det kanske är en av faktorerna som gör att de har bra effekt på träningen. Nu resonerar vi kanske, vi har ju inte lika långa arbetstider. Så vi,
nej, exakt.
Vi bygger väl passen på ett lite annat sätt. Ofta är de lite mer, kanske jag skulle säga, polariserade. Vi går hårt när vi går hårt och sen så är det A1 när vi kör A1.
Mm.
Ett förenklat så tror jag vi kanske polariserar mer i träningen.
Mm. Mm. Ja, det kanske...
Vi ska ju också tävla i olika grenar.
Ja, ja men verkligen. Nej, men det är ändå kul att se de här som är lite hybrider och liksom vad träning ger. Man, jag menar, för mig så är det ju inte något av, man är ju inte på den nivån, men det är ändå kul att spåna kring.
Mm.
Snyggt. Ja, men du, jag tänker att du ska få återgå till utvärdering och planering och så hörs vi av här och bokar upp någon tid för att träffas i gymmet.
Ja, det blir skoj. Det gör vi. Då har vi nästa steg där.
Jajamän. Tack så mycket för din tid och kör hårt, Stefan. Ha det bra.
Ja, tack ska du ha, Mats.
Ja, men snyggt jobbat, Mats.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, men det kändes vettigt ändå. Men vi har en bonus faktiskt idag. Det är så här att Stefan är ju en strategiskt och noggrann person, så att för första gången i poddens historia så har någon av gästerna bett att få lyssna på den innan vi släpper den. Och så fick jag ett meddelande från Stefan att ja, det var lite felsägningar och han tyckte att det var otydligt på något ställe så där, så han ville ha en rematch. Så vi har spelat in en liten komplettering till denna intervju. Så jag tänkte att vi tar väl och lyssnar på den och så kan vi snacka ut den sen då.
Ja, det här är ju landslagsnivå. Här lämnar man inget åt slumpen. Jag älskar det här.
Ja, jag håller med. Det är fint.
Ja. Då kör vi.
Ja. Så, då har vi Stefan Thomson på tråden här igen. Vi har lyssnat igenom våran intervju och hittat några ställen när vi kände så att det här kanske inte blev 100% tydligt. Och det första vi har pratat om, det var ju det här med utifrån det här med tröskel och maxhastighet och hur man kan nyttja det som kanske elitmotionär. Och då, du berättade för mig, Stefan, ett exempel på när man jämför distansåkare och sprintåkare och hur de ändå kan åka lika fort i stort sett på ett längre pass och skillnaden. Kan du berätta lite grann om hur det fungerar, hur det sitter ihop?
Ja, men lite grann är det ju någonstans man pratar om att ha en hög tröskelkapacitet, högt syreupptag. Det är ju primära faktorer i uthållighetsidrott. Sen även de här fartegenskaperna har ju också en viss betydelse. Hur hög maxfart man kan ha kommer ju påverka vad som blir din egentligen tröskelfart.
Mm.
Och där ser man ju många renodlade aeroba som har aeroba egenskaper som hög tröskel, högt syreupptag. De har ju ofta sin tröskel jättenära max. De kan ju ligga nästan uppåt 95% från sin max. Där har de 4 millimol gränsen då. Det ska man bara ha som ett tecken på att det är tröskel. Medan en sprintåkare kanske har den sin tröskel på 85% ifrån max. Men eftersom sprintåkaren har betydligt högre maxfart så kommer ju 85% av den maxfarten innebära att man nästan är i samma nivå när det gäller tröskelhastighet som den distansåkare som har 95.
Mm.
Så på så sätt får man förståelse att ett högre fartresurser kommer ju också kunna påverka sin tröskelfart.
Men så egentligen för mig då som inte är på världsnivå så kan jag egentligen försöka jobba båda vägarna. Alltså få en högre maxfart för att kunna liksom, ja, procentuellt då ligga billigare eller jobba upp bil på max och tröskel och liknande. Alltså, det går att gå båda vägarna så att säga.
Ja, jag tror ju absolut det, även om vi pratar i långlopp nu, men får du lite högre tak när det gäller fartresurser så tror jag det kan påverka att du kan ligga i en högre tröskelhastighet också och vara bekväm utan att det sliter för mycket.
Mm. Ja, men det är klart och tydligt. Bra, och den andra grejen som vi bägge också funderar på, det var ju det här med, ja, med styrketräning när det gäller koncentriskt och excentriskt. Och vi försöker förtydliga det, och du var inne på att det handlar mycket om vändningen. Kan du berätta om, och nu pratar vi liksom styrkeövningar i stil med latsdrag eller pressövningar, men berätta hur du tänker där för en skidåkare.
Ja, men om man tänker sig allting vi gör i vår idrott och allmänt i livet, så byggs ju av en excentrisk fas, till exempel ett löpsteg, när vi tar emot och sen ska skjuta ifrån. Alltså excentriskt till koncentriskt, och så bygger egentligen alla rörelser på vad vi gör, även i skidåkningen, har ju en excentrisk fas och en koncentrisk fas. Och det man, jag upplever man har ganska stor effekt på, det är ju när man nyttjar den excentriska fasen, att man kan man gå den ganska snabbt men ändå orka vända till koncentriskt. Att det är där det gäller att lägga fokus egentligen. Så har man mycket fart excentrisk och orkar bromsa upp den, då får man ju en ganska stor kraftutveckling just i den fasen när man vänder och övervinner den. Och där blir man ganska stark. Och det är också ett sätt att styrketräna som jag tror man har ganska bra transfer över till sin idrott. För vi vill ju lära oss det sättet att jobba hela tiden från excentriskt koncentriskt. Och vågar man utmana excentriskt med lite högre fart, då kommer det bli tuffare i vändningen. Men orkar man träna på det sättet och bli stark i det, då har man en ganska bra träningseffekt.
Nej, men jag, det är jättebra förklarat. Och jag, det var ju ett par veckor sedan vi spelade in första intervjun. Och jag har ju varit på gymmet någon sväng och provat. För jag har ju alltid vilat i vändningen så att säga. Men nu så har jag provat på det här sättet, och det blir ju ett helt annat sätt att göra övningen. Så det ska bli spännande att se om det blir att man känner av någon effekt. Och jag märkte ju på den här maskinen när man gör typ tryckövningen, det blir ju som en bänkpress fast sittande kan man ju säga. Så orkade jag ju faktiskt fler repetitioner på tyngre vikt, eftersom jag fick rörelsehastigheten med mig så att säga. Så det betyder inte att jag är starkare, men det är ett annat sätt att göra övningen i alla fall.
Ja, och du får ju en effekt i prestation. Din prestation i det fallet var att du klarar fler. Så du får en prestationsökning. Ganska direkt fick du feedback på det.
Bra! Ja, men det känns väl som att klart och tydligt. Är det något annat du känner att du vill tillägga, eller ska vi stänga för den här gången?
Jag tror vi stänger där, och så tar vi nästa steg när vi är i gymmet och brottas du och jag.
Jajamän. Ja, men du, det blir bra det. Då säger jag tack än en gång.
Tack så mycket. Ha det bra.
Ja, men då säger jag det en gång till. Snyggt jobbat, Mats.
Ja, men tack så mycket. Tack så mycket. Jag fick ju snacka med Stefan två gånger då. Det är ju få förunnat.
Ja, hur känns det?
Ja,
att
men det är trevligt.
Med landslagstränaren liksom.
Ja, nej, men det jag tror den här 5 minuters kompletteringen var ett samtal på 1 timme och 15 minuter. Så att han gillar att prata med den som är intresserad, tror jag.
Ja.
Så att jag önskar att jag hade tyckt på rec någon gång då. men
vi har ju dig här nu. Du går ju som, vad heter det, vikarierande landslags styrketräningscoach, eller vad säger man?
Ja, nej, jag har inga stora hemligheter, men han är ju ganska noga med att inte nämna namn när, alltså i podden till exempel. Så det får man ju höra lite grann, lite mera så. Men också... Man märker, när vi pratar lite grann, de är nere i Östersund nu och testar Team Bauhaus. Och ja, men då var det något namn vi pratade om som hade kommit med och sådär. Han är väldigt alltså engagerad, och man märker att han verkligen känner åkarna, och liksom det är bara intressant den där passionen för liksom att alla ska lyckas, och liksom ja, men hon, den här åkaren behöver det här nu därför att, och liksom, så att jag förstår också när man liksom i Expressen sitter och skriver sig, varför är det de här, men jag menar då, han och Ljung och gänget, de har liksom, de har tänkt till.
Ja, och jag menar media, de vill ju sälja rubriker.
Mm.
Men det är ju samma, de gångerna jag har, det var länge sedan jag var på gymmet, i och med att vi har Victor hemma, men att när Thompson är där, då kommer han ju ofta fram och liksom snackar lite, men också har åsikter om hur jag kan optimera rörelsen eller ger mig någon utmaning typ som man går igång på. Mm. Så att den där förbättringsinspirationen är ju fantastisk.
Ja.
Så att, ja, lite avundsjuk är att man inte är med i landslaget.
Ja. Ja, men du får vara med på gymmet så kanske du träffar han någon gång då och då. Ja. Det kan ju vara något. Ja, det kan nej, vara men, något. Mm. Men du, om vi ska, utan att vi kör ett pass, eller ett poddavsnitt som är längre än jag vet inte vad, långturen, så tänkte jag bara höra om det var något sådär som du har fångat eller liksom som du tyckte var intressant eller så i snacket.
Alltså det här, jag fick ju tjuvlyssna på den första delen för jag vet inte hur länge sedan, det, när du hade haft det samtalet då.
Mm.
Så då, jag har ju testat det här med att liksom få till en umf i vändningen där.
Mm.
Och det är ju häftigt hur man då kan, vad det gör med fokuset. Att liksom, det är inte bara att släppa vikten utan det är liksom att få till den där tajmingen. Men också hur jobbigt det är.
Mm.
Så att, jag tycker det är jättespännande.
Jag känner ju nog att det inte alltid är bra att du hör på intervjuerna. Du är nog stark. Det är tur att vi inte har varenda liksom åkare i Vasaloppet som lyssnar på det här, för då skulle vi ju liksom inte bli något bättre i förhållande till alla andra, tänker jag.
Ja, men vi får starta en sån här VIP-klubb där bara en viss procent av Vasaloppsåkarna får lyssna på podden.
Ja, exakt. Vi de riktigt göttaste grejerna, de får bara några utvalda lyssna på.
Ja.
De riktigt dåliga. Från startled 8 och bakom. Nej, men jag precis samma här. Det var ju, den första intervjun var ju några veckor sedan jag gjorde. Och jag har också varit i gymmet och testat det här. Och senast idag, precis före vi spelade in, så har jag också varit på gymmet. Och då var det en övning som jag gjort ganska länge, som jag insåg att den här kan jag också göra genom att liksom vila på ett annat ställe. Så att jag liksom inte vilar i vändningen, utan den gör jag. Och den blev ju mycket jobbigare. Jag klarade 10 repetitioner och nu klarar jag 5. Men en annan som jag körde när jag liksom trycker ungefär som en skivstång, fast det är en maskin. Den orkar jag mer för att jag får som fart i vändningen. Så det är lite olika vilken övning som man liksom behöver den här, alltså att träna på att växla mellan excentriskt och koncentriskt. Så att, ja, kul grej faktiskt.
Jag tänker mig också det här med variation. Man pratar om att man ska inte träna samma lika hela tiden, utan och bara lära in en ny övning eller rörelsen på ett lite annat sätt är ju jättespännande, både för liksom hjärnan men också för motoriken, tänker jag. Och, ja, så att, riktigt bra uppstyrt. Och stort tack att vi har landslagstränare här i podden.
Ja, precis. Nej, men sen, det var ganska mycket. Jag tyckte, jag har ju lyssnat på den några gånger. Och det brukar jag göra ibland. Vissa av de här avsnitten som är lite så här komplexa. Eller det här är ju liksom inte bara på en enkel nivå. Men det här med maxfarten tycker jag. Och den... När vi har tränat med Magdalena och man pratar ju om impulser och alltså det pratas ju ändå en del om fart och liksom sådär. Men för mig så har jag ändå inte riktigt, kanske riktigt fattat vikten av det förrän jag fick den här jämförelsen med sprintåkaren och uthållighetsåkaren. Alltså att man liksom, man är på en procent, och jag är ju inte det ena eller det andra på något sätt. Jag är ju en elitmotionär som kanske kan förbättra lite grann på båda delarna. Så jag ska faktiskt prova satsa lite grann på fart nu här. Alltså verkligen försöka åka och inte bara så här, 20 meter utan försöka åka fort kanske i alla fall 100 meter eller liksom, ja men prova öka och ja, men jobba lite olika med just fart för att se om jag kan liksom då höja att vara bekväm i lägre fart. Alltså ha en, om man nu tänker procentuellt. Så det tycker jag, ja, du vet ju att jag gillar siffror och nördighet, så att jag går ju löst på sånt där. Jag borde vara bättre på skidåkning med tanke på hur mycket jag gillar sånt, men man ska ju göra det också. Jag hoppas att en dag allting släpper, att liksom kroppen fattar och hjärnan har liksom tagit in under de här åren.
Och VO-maxet bara liksom trycks upp. Det vore så himla coolt att få landslagsnivåer på värdena under en dag eller under ett lopp och bara känna hur det känns att vara riktigt riktigt liksom i bra form. Ja.
Men det som slår en som jag tycker, jag både du och jag spelar golf och där så kommer jag ihåg att någon sa så, ja, men om man står på ranchen liksom och slår sin hink på samma sätt varje gång så kanske man inte blir så mycket bättre. Alltså man måste ju träna på ett annorlunda sätt. Och jag tror det är så med skidor också, att många som får skador blir ju bättre för att då kör de alternativ träning. Lindsvan till exempel är ju bättre nu än innan skadan. Och jag tänker att där är vi nog lite bekväma och vi kör, jag har ju nu kört mina intervaller några år. Det är kanske dags liksom att ändra på dem eller något annat där. Och du kanske behöver köra mer intervaller på något annat sätt. Och även då i gymmet såklart, att har man då kört sina liksom vikter i ungefär samma i 5 år. Det kanske är dags att liksom köra tyngre men färre repetitioner eller tvärtom eller liksom bara utmana sig. Så jag tror att det ska...
Då ska vi köra så vi går sönder nu då och så vi hamnar i rehab. Och...
ja, jag har ju rehabbat tillräckligt förra året så det ska jag hålla mig från.
Ja, då borde du ju få ett lyft nu.
ja, det är dags.
Men tror du inte att det här med rehab också handlar om att man blir väldigt sugen på revansch? Alltså att man vill komma tillbaka. Så att det också, det kanske är mentalt också att man liksom laddar och nu knyter handen i näven eller i fickan eller vad det heter. Och så plus att man då blir starkare så att det blir flera effekter då. Och kanske man lär sig om sin kropp också, tänker jag.
Absolut. Nej, men jag köper det. Så är det nog också. Men som sagt, jag ska försöka. Nu har jag ju fått mitt träningsprogram så jag ska ju förhålla mig till det. Men jag tänker att jag ändå ska försöka hitta lite nya grejer att göra. Så får vi se. Och en sak till. Nu, den som gillar nörderi, så har jag ett poddtips faktiskt. Det finns ju en norsk podd som heter Skiklubben. Jag vet inte om du har hört talas om den, men den var ju lite grann i snack när kring Birkebeinerrennet, när de gick ut och ändrade att det blev söndag istället för lördag. Då var det ju via den podden som Nygård gick ut lite grann. Och det är ju Anders Aukland är ju den podden. Okay. Och de har ett styrketräningsavsnitt som jag lyssnade på nu när jag var på gymmet. Och Anders Aukland är väldigt duktig på styrketräning. Alltså om man säger, för han har ju verkligen långloppsperspektivet. Där i det avsnittet som är styrketräningsfokus så var det ganska många bra tips, lite komplement till det Stefan pratade om. Något som han då tycker är häftigt, han har ju ett test för när han ska åka Vasaloppet som han har gjort varje år för att se om han liksom är tillräckligt stark för Vasaloppet. Och då kör han, vad heter det när man kör på stång och drar sig upp, vad heter
chins.
Man ska köra varje minut, kör han 10 chins i 10 minuter. Alltså han ska klara 10 gånger 10 chins på 10 minuter. Om man klarar det, då är han i bra form för Vasan. Och det har han gjort liksom alla år han har åkt Vasan. Liksom, han inte klarar det, då han inte varit i form. Och jag klarar ju typ så här 4-5. Så att, men du känns ju lite starkare i chins, så du kanske skulle kunna...
Jag klarade en, jag tror det var en kvart jag klarade. Fast då gjorde jag 5... Varje minut, chins varje minut liksom.
Ja. Nej, men då är det hälften så bra som Anders Aukland. Det är ju ändå väldigt bra det.
Om han är i elitledet, då borde jag vara i led 5 då.
Ja. Nej, men,
nej, men det är kul med sådana här tester, att man får en egen liksom referenssiffra att utgå ifrån.
Nej, men han pratar precis samma som Stefan om det här med uthållighetsstyrka. Alltså, Stefan pratar ju mycket om det här effektläckaget. Att vi behöver liksom ha balans och klara av liksom Det här som alltså man pratar om att de gör 20 minuter varje dag, borsta tänderna och övningar liksom. Det pratar Aukland inte om, men han är mer inne på de här alltså sit-ups och dips, alltså de här enklare övningarna som man gör många gånger för att klara långa lopp, och så powerövningarna som också Stefan pratar om för att liksom orka, alltså vara explosiv och liksom klara backarna och han har, de har som, men bägge har ju ett som är uthållighet, eller uthållighetsdel, och en powerdel, medan då Auklands, det han pratar om är mera kopplat till, medan Stefan pratar mycket om det här effektläckaget som jag tycker är intressant, som jag tror att både du och jag har en del av, så att och avslutningsvis, men jag ska också få träffa Stefan i gymmet och göra en liten screening och få ett program. Så att vi får väl se vad vi spelar in.
Då får jag mobilkameran på dig. Eller med
ja,
dig.
Ja, ja, men på något sätt. Det måste jag göra. Det får
jag kan komma och filma.
Ja, ja, kanske det. Men så det ska bli spännande att se, få liksom lite praktik. Och jag tänker i bästa fall kanske vi kan bjuda lyssnarna på lite bilder också. Så att det inte blir helt galimatias.
Ja,
coolt. Så, coolt.
Då har vi något att göra.
Det är väl det. Ja, verkligen. Men vi känner oss ganska nöjda så, va, eller?
Ja, ett långpass vart det.
Ett långpass, ja. Det är att vänta långpass här framöver för både dig och mig, tror jag.
Ja, ja det blir alltså 2, 3 och 4 timmars pass när man väl får lite väder, tänker jag.
Ja, och nu, jag åkte ju senaste helgen nu och nu börjar ändå asfalten vara lite rimligare för armbågarna.
Så att... Den har blivit svart, den har varit vit i ett halvår nu.
ja, exakt. Det går bättre att åka rullskidor då. Ja. Så att, ja. Ja, men,
lite separationsångest känns det som nu. Vi har svårt att sätta punkt idag, tror jag.
Ja, på ett skönt sätt. Ja, exakt. Ja, men då säger jag hojdes.
Ja, precis. Vi hörs.